Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Då slänger vi på stövlarna, tror jag.
Ja, jag har mina stövlar.
Nu kilade några fasaner precis. Titta, där är de.
Det kommer bli mer ju längre ner vi kommer.
jag blir så upphetsad bara jag ser en. Jag tycker de är roliga. De har en sån liten snabb, rolig rörelse.
Välkommen. Idag har vi fasaner runt fötterna här i Naturlycka. Rödbrun med glänsande blågrönt huvud har den ju något rätt tjusigt över sig, tycker jag. Och så tänker man förstås på välklädda jakter i slottsmiljö. Inget slott, men väl Norrbygård utanför Uppsala är vi på idag. Och här bidrar just fasanjakt inte bara till gårdens inkomster utan också till naturvården. Och det är 26-årige viltmästare Anton Johanssons ansvar att fasaner och alla de andra vilda djuren på markerna trivs.
Tjena!
Åh, vilken morgon.
Ta det lugnt.
Nej, det har jag inte kunnat gjort den här morgonen.
Är det så?
Ja, det var det mycket.
Vad är det som har hänt?
Ja, strul med lastare som ska servas helt plötsligt. Man ska ha, och så får man åka och hämta lastare. Och så har man olov och sen så kommer folk som ska hämta änder. Och ja, oh. Och fasaner som springer. Och...
Fan, det är ingen ordning.
Jag höll på att köra över några stycken nästan. Men jag gjorde inte det.
Nej, det är bra.
Men jag förstår att det var svårt att hålla rätt på dem.
Det finns några stycken att köra över.
De for som tättingar.
Ja.
Vi åker inte genom staketet.
Nej, stannade
ja.
Det var lite värmländska där.
Ja, Karlskoga.
Ja.
Ja.
Trevligt, att vi har mångfald även i dialekterna.
Ja, ja, det har vi verkligen. Vad säger du? Men vi har ju från Örebro också. Det får du inte glömma. Du förresten, havsörnarna har hållit på där borta hela tiden.
Ja.
Häckar de någonstans här? Har du fått någon misstanke på det?
Nej, det har varit väldigt lugnt under sommaren så jag tror inte det.
Nej.
De har kommit nu på slutet, okay. Havsörnarna och hältar på igen. När det börjar bli lite mera slaktavfall från folk som skjuter vildsvin och liknande som de lägger ut. Då blir det ju lite mer intressant för dem.
De här träden här är jättebra sittplats för havsörnarna. Mm. För de jagar ju änder, det är ju liksom en favorit.
Inte bara havsörnarna om vi säger så, det finns en annan rovfågel här.
Ja.
Han pratar mycket om havsörnarna.
Han är ju kär i dem, så att, det vet du ju om.
Ja, det är lätt att bli.
Ja.
Men Anton, vi får börja med att presentera dig.
Mm.
Viltmästare är din tjusiga titel, anställd här på Norrby Säteri. Och hur länge har du jobbat här på gården?
Tre och ett halvt år är det nu. Så jag går in på min fjärde jaktsäsong.
Det är så man räknar tid när man är viltmästare.
Ja, lite så är det. Det är där man jobbar ju hela året för den tiden på året. Så att, ja, lite så är det.
Men ditt jobb handlar ju om mer än jakt, eller hur? För vad är din uppgift här på gården?
Jag är ju en naturskötare mer än vad jag jagar, kan man nästan säga. Tar hand om och skapar miljöer som passar fåglar och insekter och liknande. Viltet helt enkelt, som vi har att göra med.
Du sa ju förut där att den här idén ni har från gården, att det här ska bli ett landskap som är optimerat för vilt. Är det ett gammalt landskap? Vad har du för målbild?
Vi har ju mycket änder och fasaner och inriktat oss mycket på det. Och då är det ju, man ska skapa mycket yta som alltså alla egentligen vilt gillar, men som gynnar växtlighet och gynnar småfåglar, gynnar skalbaggar, gynnar bin, gynnar allt. Det är ju mat åt fasaner och liknande också. Och ju även fina miljöer, så är det ju. biologiska mångfalden är alltid viktig i det läget för att du skapar miljöer som djur tycker om. Och i dagens jordbruk så är det ju raka motsatsen. Det ska vara stora öppna ytor som slipper att vända och krångla och grejer, utan det ska vara stora raka drag som ger effektivitet. Men det passar ju inte vår natur in i.
Men du är ju anställd av en jordbrukare, så det är ju också en verksamhet ni har här på Norrby gård. Så ditt jobb måste ju vara att balansera det här, jordbrukets intressen och den vilda naturens intressen.
Precis, jag får ju hålla mina tankar och idéer lite mindre helt enkelt genom det. Man får ju inte, jordbruket är ändå en stor vinnande del i ekonomin som finns på gården, och då får man ju använda de ytor som inte de använder, eller de kanske inte är så effektiva för dem. Då får man tänka att de små grejerna ger mycket i slutändan. Kantzoner, små inhägnader, allt sånt som man kan, hörner. Man får tänka att om de har 20 meter som de inte kommer åt, då är det perfekt att odla något annat eller göra någonting på för det viltet och vi håller på med.
Mm. Det här är väl någonting som alla kan göra, eller hur? Det borde kunna vara var bondes handling att göra liknande saker.
Absolut, det kan vem som helst göra som har en liten yta vart som. Det finns alltid ställen som även de största bönderna missar. Och det gynnar ju också dem egentligen, för då behöver de inte förstöra maskinerna över en sten eller någonting istället som de ska försöka köra över eller in på något trångt ställe. Så det gynnar egentligen dem, och det lilla som de tappar på att få in och spannmål eller liknande är ju minimalt. Det gynnar ju så mycket annat istället.
Vi går in här.
Det är ju din arbetsplats vi kliver runt på nu.
Ja, precis. Det här springer jag varje dag.
Kommer det sig att du har hamnat här? Varför ville du jobba med viltvård?
Ja, det är ju sen, jag har ju sprungit i skogen sedan jag knappt kunde gå. Och då satt man på axlarna i början och sprang med. Och då bygger man ju intresse som blir väldigt stort. Och sen gick jag ju ett gymnasium som var jakt- och viltvårdsinriktat. Och så fortsatte man, så träffade man på det här med viltmästaryrket. Och ja, då fick man ju ett brinnande intresse och ville fortsätta. Så det är ju från det, och sen har man ju bara byggt på mer och mer, och man är ju av en idiot, eller vad man ska kalla det. Man är ju lite dum som håller på med det, för det är ju en livsstil, det är ju inte ett jobb egentligen.
Ja, men vad är det som är dumt med det då?
Ja, man håller på att jobba med sitt fritidsintresse, det kan ju bli för mycket i längden, men jag trivs, så att jag ska inte klaga.
Och vad är det som du tycker är så intressant?
Det är ju hela vägen ifrån att man börjar på våren, att man börjar göra någonting, man förändrar någonting, tills man kommer på hösten, man ser resultatet och kan då skörda utav det sen i slutändan på jakt och ja, av andra sätt också bara naturupplevelser. Det är ju mycket när man själv åker runt varenda morgon när solen går upp och får se fasanerna som sitter och torkar på någon pinne eller vad som helst. Det är ju otroligt skönt för en själv.
Vi kallar ju den här podden Naturlycka. Vad tänker du på när du hör det ordet?
Jag tänker på en spirande natur som ger lugn och ro till själen, gör jag faktiskt. Det är ju olika för alla. Vissa gillar en stor skog, eller vissa gillar det jag ser här, där man ser mycket vilt, man ser mycket liv, man ser insekter, man ser blommor, man ser allt. Då blir jag glad i själen av att se att det händer saker. Så är det. Det är mitt naturlycka.
Så med tanke på att vi är på din arbetsplats nu då här, mitt ute i naturen visserligen, det är inte så att du bara går och ser jobb som måste göras?
Tyvärr gör man det också. Och jobb finns det alltid när man håller på med det här, det kvittar vad man än gör. Nu när vi står här så springer det 20 fasaner framför oss, och då står man och tänker, vart är de på väg nu till exempel? Och så är det ju.
Varför springer det så mycket fasaner här runt fötterna på oss?
Det är tack vare dem egentligen jag kan hålla på med det jag gör, att förbättra miljöerna. För vi bedriver ju jakt på dem och ger intäkt. Och tack vare att vi gör det så kan vi göra allt annat. Men vi föder ju upp ifrån en dagars gamla tills, ja, till de sätts ut i naturen. Och då vet man ju aldrig hur länge de överlever där. Det finns ju fasaner överallt här runt omkring som är flera år gamla som kommer härifrån. Så man hjälper naturens stammar egentligen med det. Men som nu när vi står här så det springer fasaner överallt, och det är ett väldigt jobb. Det är ju minst 75% av min tid går ju på fasaner och hålla koll och fodra och se till att de inte blir uppätna av allt som är. För det finns ju faktiskt väldigt mycket rovfåglar som jag vet många tycker om, och jag tycker om dem ibland men inte alltid. Och även rävar och annat.
Alla som ska samsas i naturen, den biologiska mångfalden. Och Ola, vad tänker du då, de här fasanerna som springer runt, vad har de för plats i den stora helheten?
Ja, det är ju egentligen en art som inte tillhör svensk fauna, så är det ju. Men den har ju varit i många hundra år, så den har ju nästan blivit neutraliserad. Den finns här, den förökar sig. Och precis som Anton säger, det drar ju en fantastisk mängd rovfåglar. Alltså alla duvhökar som kommer nu norrifrån. ifrån och som ska ner åt söder, de tvärnitar ju här för att det är dukat bord. Någonting som jag uppskattar kanske mer än men Anton. Men det är väldigt artrikt, och det beror ju naturligtvis på just det här landskapet, det småskaliga, variationsrika landskapet. Det finns alltså vrår för alla olika arter här att trivas, och det är ju det som jag gillar med den här gården, att det är ingen effektiv jordbruksgård som är en jättelik åker, utan här finns det väldigt mycket spännande kryp in och också en hel del massa spännande arter som man kan upptäcka.
Är det svårt att få fasaner att trivas?
Nej, men det är det egentligen inte, men de behöver ju ha skydd från saker som äter dem, som gör dem oroliga. Det är ett idogt arbete, så är det ju, men det ger ju mycket till en också, fasanerna. Man får ju mycket lycka av dem. Om man kollar sig runt här så finns det ju väldigt stor artrikhet på växtligheten runt omkring oss. På sidan om oss så står det ju hampa till exempel, som är en växt som inte hör hemma här egentligen överhuvudtaget. Men den är ju så otroligt bra skydd och otroligt mycket mat till småfåglar och fasaner såklart också. Den är ju över 2 meter hög här och tät som världens vass. Och det gillar ju alla våra småfåglar. Så man ser ju senare sen på hösten, det kan vara tusentals fåglar här och sitter och pickar och äter. Sen kollar man bara rakt på vår andra sida, så har vi ett blomhav som inte är så blommigt längre egentligen, med 5 eller 6 olika arter tror jag det är här ute. Jag kommer inte ihåg alla, men som blommar och ger otroligt mycket till humlor och bin under den tiden till exempel, och skalbaggar och allting. Men även frön till småfåglar och skydd under en stor del period också. Man ser ju marknästen och man ser fasaner som lägger ägg i det här hela tiden. Så det är någonting vi håller på med och ökar mer och mer, just den här varianten av blommor och kanter, och försöka få mer utav den, för att det ger i slutändan så mycket mer än vad man tror.
Ja, vad ger det?
Det ger så mycket mer insekter, och det är ju det stora, och det har vi ju inte. Vi ska ju bespruta allting i dagens jordbruk, men det här är ju inte ett sånt område till exempel, och då blir det så mycket större artrikedom och mängd utav pollinörer, och så då ökar man ju såklart hela områdets biologiska mångfald. Och i slutändan, om jag ska tänka hela vägen och jag ska tänka på mina fasaner som man ofta gör, så är det ju mat åt dem. Naturlig föda är alltid bäst.
Så till den här marken som vi står kring nu, hampaodlingen till ena sidan och den här blomsterängen, blomstermarken, är det då mark som jordbrukaren här egentligen inte skulle kunna få någon bättre avkastning på?
Ja, det här är ju ett, nu står vi verkligen i ett hål med granar och skog åt alla håll runt omkring oss. Det här har ju varit en jordbruksmark en gång i tiden, men här är ju stenar och det är berghällar överallt.
Var det så att gården här omfattar ungefär 500 hektar?
Ja, ungefär lite mer än 500.
Och så hur mycket har du att leka med av det här?
Ja, det är ju, som jag odlar på är ju 2 till 2,5 hektar. Så det är inte mer egentligen på odlingsmarken som jag använder mig av. Och då är det ju det mesta sådana här ytor som de egentligen inte kan använda. Och sen snor jag såklart även lite bitar eftersom vi kan tjäna några kronor på det och driva runt här. Annars så hade det ju inte gått heller, då hade de slått back ut, så är det ju.
Men det här också ingår väl i gårdens miljöersättningar från EU, va? Man ansöker om, oops, nu är det säkert någon rovfågel på gång.
Ja, nu är det någon duvhök eller någonting
som jagar. Nu blir fasanerna stressade.
Kanske det kan vara en räv också som...
Det kan det absolut vara. Nu kommer de och flyger över huvudet på oss.
Något är det på gång.
Ja, men sen börjar de ju lyfta varandra och liknande, så att man vet ju aldrig. Men
nu ser riktig spridning.
Ja, men nu ser du lite hur mycket det rör sig, så kan man få en uppfattning hur mycket det skulle kunna vara här i området.
Jag tänkte på den här hampan. Lite misstänksam kan man ju bli när man ser den.
Det är ju en växt som kommer ifrån Marianasläktet. Så är det ju. Men det finns ju ingen THC och grejer i den, men vi får ju skicka in prover och liknande och man måste ha tillstånd för att odla den. Men den har ju sån otrolig växtkraft, så den är ju värd för oss att använda ändå, även fast det är lite strul.
Var det inte lite besvärligt i början? Det var folk som ringde konstiga samtal till polis och så här.
Det var ju absolut. Det var ju innan min tid, för de har hållit på här innan jag också kom hit såklart. Men det var rätt många som har stannat och tagit någon växt och se om de kan göra någonting med. Men de kommer ju aldrig lyckas. Det heter ju industrihamp och det används till snören och liknande, tror jag. Du kan köpa fågelfrön i butiker som heter hampa, och det är ju exakt det här vi har. Men det här står ju hela vägen fram till våren som skydd till fasaner och småfåglar och sånt.
Vilka djur är det mer som du försöker få trivas här i markerna?
Det är ju klövviltet som vildsvin och rådjur egentligen är det stora då. Och då är det ju skogarna det handlar om. Då är det inte åkerlandskapet lika mycket. De är självklart där ute och springer och gör sitt. Det gynnar man ju självklart, framförallt rådjuren gynnar man mycket med hjälp av växtligheten som man odlar. De går ju här och äter dem med på blommorna och liknande. Men annars är det ju mycket förvaltning att se till att de har mat på vintern. Om det skulle bli en hård vinter och liknande, kolla till dem och sen se till att det finns bra vallar och kantzoner de kan gå och äta i.
Du lägger ut mat helt enkelt?
Ja, det gör vi. Så lite som möjligt såklart, men det blir ju alltid en del. Och vi försöker ju och ha lite större jakter och försöka skjuta en hel del vilt, för det finns rätt mycket vildsvin framförallt i de här områdena. Och de skapar sina problem om de blir för många.
Ja, jag skulle ju säga det. Vill du verkligen att vildsvinen ska trivas här? Vill jordbrukaren här att vildsvinen ska trivas på hans marker?
Ja, som tur är så är jordbrukaren lite jaktintresserad. Så det gör ju inte allt för mycket. Men såklart, det ska inte bli för mycket.
Det är många markägare som jag känner som får något svart i blicken när man börjar prata om vildsvin.
Ja, och det tycker jag är synd. Vi har mycket mer vildsvin än vad många andra har runt omkring. Och vi har mycket mindre problem. Men det hjälper ju att jag jobbar med det visserligen. Men...
Vad gör du för att få vildsvinen att hålla sig borta ifrån åkrarna?
Från jaktsäsongen, från januari egentligen, så är det lugn och ro hela vägen fram till spannmålen, och det känsliga är att de får vara på skogen och där de inte gör någon egentlig skada. När man har då lugn och ro, då får de ju gå där fritt på de foderplatser till exempel som vi har, och de är alltid igång och ger något kilo varje natt. Det är inte mycket det handlar om. Men istället för att de ska äta upp 2 ton på fälterna sen, så är det värt det stora hela. Med lugn och ro så att de får vara i skogen och göra sitt. Och sen så skrämmer de. Många jagar dem på fälten och skjuter dem. Såklart att jag skjuter någon, men jag skrämmer mycket mer än vad jag skjuter. För då lär man vildsvinen inte vara på de fälten.
Alltså du skrämselskjuter? Eller hur skrämmer de?
Ja, man kan skjuta i backen, man kan bara skrämma dem. Och sen så från 1 augusti får man släppa hund på dem till exempel. Det är också väldigt effektivt, men bara vara i närheten. Skrämma dem så att de äldre vildsvinen lär sig att här vill vi inte vara. Och har man då en vildsvin som har varit här i 7 år och varit jagad efter 100 gånger, den vill ju inte gå ut på de fälten i onödan om den kan hitta mat i skogen i lugn och ro. Så att det handlar ju om att få de äldre vildsvinen till att lära sig att vi ska inte vara ute och förstöra, för då blir vi jagade.
Men om de får god mat i skogen av dig, då blir de ju också fler med en himla fart.
Ja, det kan man ju tro. Men i dagens läge med ekolonor som är om vartannat, så då har de så himla mycket mat. Så att det lilla vi skulle lägga ut, det påverkar inte den maten de kan få tag i ändå. Så att vår utfodring handlar mer om att koncentrera dem till områden där de förstör så lite som möjligt egentligen. Och sen så senare på säsongen när vi ska ha jakter, så vill vi att vi har dem i de områdena då såklart också, för att vi ska underlätta jakten. Så det är en kombination av det egentligen. Mm.
Ola, har jag förstått det rätt att du tycker också att de gör en del nytta som naturvårdare?
Ja, det gör de faktiskt. Det har ju varit studier på att titta på markskikt, vad som händer med eller utan vildsvin. Och det är fler arter som trivs i ett område som kultiveras så att säga utav vildsvin. Sen är det vissa arter då som inte gör det. Alltså, har man en stor och fet och näringsrik rot och man är växt, då ligger man väldigt illa till. Så att orkidéer och annat är det besvärligt för. Och naturligtvis har man en fin artrik naturbetesmark som finns här på gården också, och de får härja lite vilt, då är det ju många naturvårdare som tycker att kanske att det vore fint utan.
Okej, okay. Så inte heller naturvårdarna är jätteförtjusta i vildsvinen?
Ja, men alltså, jag tycker nog att de har en väldigt viktig plats. Men det, blir det för många och går de in då på odlad mark eller i trädgårdar, då är det ju inte roligt.
Nej.
Så är det ju.
Så är det det som är liksom själva tricket, att få dem att inte bli för många helt enkelt?
Ja, i grund och botten. Blir det för många så får du problem hur den gör. Så är det ju absolut. Men man kan ha mycket mer än vad folk egentligen tror på sina marker, utan man har problem om man bara är försiktig med det. Och så ser man att man får problem, då gäller det att vara snabb. Men det jag tänker på, som du pratar om naturbetesvallar nu, Ola. Det här är ju bara en tanke jag fick nu, att det vildsvinen bökar upp, det borde ju fröna från det andra runt omkring komma väldigt bra till hand.
Det är ju den här dubbla verkan. Alltså, det är vissa arter som får problem och vissa arter som klarar sig, eller som gynnas verkligen utav det. Och en skog med vildsvin är lite rikare än en skog utan.
Vi pratade innan om det här att ni har jobbat en del här på gården för att försöka återställa landskapet. Är det rätt uttryck att man ska få tillbaka ett gammalt landskap, jordbrukslandskap?
Ja, det blir det i sin grund och botten när man jobbar med att minska jordbrukets yta. Eller, det är ju egentligen inte fel ord att använda kanske, men man vill att de ska minska arealen som de gör stora saker på. Så man får mycket kantzoner och diken och liknande. Det är ju väldigt populärt att lägga igen diken i dagsläget för att få stora fält. Och det är ju väldigt fel egentligen om man ska tänka för djuren. För de vill ha sina zoner och gå i kantzoner. Och om man kollar ut över stora fält, så vart ser man djuren? Ja, det är i kanterna. För det är där de trivs och det är där de hittar bäst mat. För det är där det är störst variation.
Variation, variation. Jag hör att det återkommer. Du vet, han pratar om enfaldsgrönska, Ola.
Ja, jag hör det.
Är det ett uttryck som du också skulle använda?
Nej, det är väl inte något som trillar in i min mun direkt. Men jag är inte så fin pratig som Ola är oftast. Men det är ju väldigt viktigt det där att tänka på att om du har 100 hektar vete på ett ställe så är det ju bara det. Det är det enda de har att äta på egentligen. Och det är ju väldigt tråkigt för viltet om man ska vara krass.
Det här stora vetefältet ger ju mat åt oss. Va? Det får ju inte glömma bort. Det är ju effektivt sätt att skaffa oss mat, men det har en baksida och den baksidan börjar ju synas mer och mer.
Det kan ju låta som att ni viltvårdare står i konflikt med jordbruket. Upplever du det så?
Ja, det gör vi ju egentligen på många sätt, men har man bara någon, man ska ha en vettig dialog med alla, så det spelar ingen roll. Man kan ju inte hålla på och hytta med näven och vara arg. Det handlar ju om att hjälpas åt så att alla blir nöjda och glada, men man jobbar ju mot varandra, så är det ju. Jag jobbar för att öka biologiska mångfalden i grovt och de jobbar för att få så stor skörd som möjligt, och då är det ju snarare nästan tvärtom i dagens läge de jobbar. Så absolut, vi stampar ju varandra på hälarna ibland, så är det ju. Men det är ju inte, som sagt, på den här gården har vi inga större problem med när alla gillar att jaga också. Det hjälper ju till.
Men hur ofta drar du trumfkortet? Att utan biologisk mångfald så blir det inget jordbruk alls?
Ja, det har jag aldrig dragit, det har jag inte tänkt på. Det är något nytt, det ska jag komma ihåg.
Du drar det rätt ofta, Ola.
Jo, det händer. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Jag menar, hur skulle vi, när man tittar på det, 2/3 av all mat vi äter kommer ifrån pollinerade växter. Hur skulle det gå om vi inte hade bin?
Nej.
Då får havsörnarna säga vad de vill, men utan bin så skulle det bli rätt tråkigt. Det är bara gröt.
Det är lite mic drop på det.
Ja, verkligen. Men jag är glad att inte har det problemet här, så jag behöver inte tänka på det här så mycket. Det är jag nöjd över. Nu har vildsvinen i natt varit på tråden här nere som ni ser hänger och grejer. De har velat gått in och kolla och se om det finns någon mat till dem med. Och det gör de ju. De testar och äter och allt och kollar. Så de är inte bara lycka i min värld heller.
Elen funkar inte på dem här, eller?
Jo, det gör det. Men om det någon gång batteriet börjar bli lite dåligt eller det ligger ner som här nu när det ligger ner, då blir det dålig spänning. Och då direkt testar de.
Ja.
De är inte dumma.
Men fasaner och vildsvin har väl egentligen inget otalt med varann? Eller?
Nej, det är mer vi som har otalt med dem. Ja. Att de äter fasanernas mat och liknande och bökar upp och kan förstöra de miljöer. Så det är ju inte för tydliga tanne där, men man älskar ju vildsvinen också, men på rätt ställe. Så ja. Är det ju. Precis som lantbrukarna.
Att man älskar lantbrukarna om de är på rätt ställe.
Precis.
Nu ska vi se. Titta, här springer de. Fasanerna får liksom välja själva om de vill vara i inhägnaden.
Ja,
det är bara ett erbjudande.
Ja, det är ett erbjudande. De kan ju flyga så mycket de vill. Så att de flyger från de är 10 dagar gamla, så att det här är bara som ett litet ett försök till ett stopp nästan till.
Hur går det till sen inför jakten då? Ska du samla in dem här eller?
Ja, så man håller dem, försöker hålla dem på fodret egentligen, kan man ju säga att de ska vara lite glada i att äta och hålla dem inom området. Men det handlar mycket om miljö, att man jobbar på att det finns bra skydd och liknande åt dem. Så att de vill vara kvar i området. Vill de inte vara kvar då springer de därifrån, så är det ju. Då kan inte jag styra över det.
Vad får man för kvitton och bekräftelse som viltmästare på att du har gjort ett bra jobb?
Ja, det är ju bra jakter egentligen. Den är ju mest egen bekräftelse, att man ser nyttan man gör, att man ser att det händer saker i naturen. När man får se bina svärmar eller fjärilar som flyger i mängder, det är ju otroligt vackert på sommaren, sommarmorgon när daggen börjar släppa. Det är ju magiskt, eller man ser en stor havsörn som kommer flygande 10 meter över huvudet på en. Det är magiskt, det kan man inte säga någonting om. Och det är ju min egen lycka egentligen, det är där jag får mina. Att det finns så mycket, eller man åker och kollar på små vildsvinskultingar som springer och leker eller sånt. Det är ju underbart. Det är kul att se många nya saker också, nya rovfåglar och liknande också som man inte är van att se. Det är ju, då blir man ju lite i extas nästan. Ser man samma duvhök 10 gånger, det spelar inte så stor roll. Men ser man en aftonfalk eller någonting, då är det ju otroligt roligt.
Äter du dig trött på fasan?
Nej, verkligen inte. Det är ett otroligt gott kött och det är inte så att jag äter så mycket.
Det är som en mörk...
Nej,
eller vad jag har just
mer kycklinghållet. Väldigt ljust och mörkt kött.
Jaha, det är så.
Så att anden är, om man ska säga gräsanden som vi har också, är betydligt mycket mörkare och mer smak och karaktär i.
Nu har vi tagit oss in i en bit in i skogen.
Ja, nu står vi i ett område som vi arbetar med varje vår väldigt mycket. Det ser kanske inte ut så mycket för världen, men det är otroligt mycket undervegetation. Man toppar och ser till att det är tätt för alla fåglar. Och det gynnar ju framförallt våra fasaner sen, men det gynnar även under sommartid och våren alla häckande småfåglar och buskage och liknande. Och rådjur och harar och allting och i de här bryna kanterna. Här är ett stort område då, som är otroligt tätt. Man ser ju inte många meter när man kollar runt omkring här.
Men, kan man säga hålla nere slyt alltså, så att det inte...
Ja, så att man håller undan och låter ekar, du ser ekar står här överallt, växa fritt och de får producera de ekhållen de kan och låta de ädellövsträden och liknande som man vill ha kvar som ger någonting, låta dem växa fritt och hålla nere slyt och låta det bli en markvegetation istället till de andra som tycker om att ha skydd under. Det är mycket där det handlar om och man gillar ju till exempel ekar och bok och rönn och den här typen av eller träd som ger någonting mer än bara att det står.
För vi, Ola, har ju återkommit till det där med balansen mellan hur mycket man ska lägga sig i naturen och hur mycket man ska låta den vara i fred. Så om du inte skulle gå här och pula i skogen utan låta den vara i fred, vad skulle hända då?
Då skulle det bli ett tätt sly med björkar och alar och sånt som skulle trycka bort ekarna så de skulle inte ha någon plats att växa och dö ut i längden. Så det skulle bli långa tråkiga stammar och sen skulle det bli så mörkt här så att gräset och det ormbunkar och allt som växer här inne nu skulle försvinna.
Det kanske skulle dyka upp andra arter då under sådana omständigheter eller vad, den biologiska mångfalden då, vad händer med den då?
Oftast ett igenväxande jordbrukslandskap så blir det oftast en nedgång i antalet arter, det är färre arter då. Men om du tänker dig en riktig skog, en vild skog eller en gammel skog som man säger, där är det ju då orördheten som är en väldigt viktig faktor att, och inte minst då de gamla träden. Ett träd ska vara minst 150 år för att den ska vara som generera många arter. Det här är ju ett av de mest spännande ställena på hela Norrby. Här har vi ju våran egen tiger som smyger.
Ett lodjur?
Lodjur finns här, de är ju regelbundna här uppe. Vi har ju lite såna här fångstfällor som vi tittar, eller kamerafällor. Precis. Som vi... Och det har hänt väldigt många gånger att lodjur har fastnat, både ensamma och lodjursmammor med både en och två ungar. Så det här är ett väl besökt område för lodjur också.
Men det här är ju ett sånt hörn som inte produktiv skog passar så bra. Nej. I. Och då, det är därför vi håller på här. Mm. Det är ju en bergskant här som de inte kan köra i med maskiner, men precis på andra sidan när man kommer upp. Och då blir det ju granar och tallar för produktivitet, för att skapa skog på ett annat sätt. Mm. Så är det, men det här är ju ett långt stråk som går genom hela marken, den här bergskanten, som vi egentligen utnyttjar mer för att skapa gammal orörd skog och sådana här ytor där vi gör den här typen av växtbekämpning, eller vad man ska kalla det, nästan till när man håller nere slyt och skapar undervegetationen mer. Så
att... Och för att fjäska lite för markernas djur då, och fåglarna särskilt här. Ja.
Verkligen, så är det ju. Det här är ett område som de gillar väldigt mycket sen när det blir så tätt och fint. Så att, så det är verkligen där det handlar om.
Om du kommer hit i maj, är det en otrolig sång eller en konsert här utav alla fåglar som försöker fixa sina revir och bobygge och annat. Så att det är väldigt ivrigt här.
Har du sett det här lodjuret, Anton?
Ja, de gillar att jaga fasaner de med, så det ser man spår och sett dem flera gånger också. Ja. Så det, jag har sett honan med tre ungar som mest, tror jag, förut. Men det var ju några vintrar sedan. Ja. Mm.
Men man kan ju inte stå här och hoppas på att de ska dyka upp.
Nej, de hör oss lång väg, så det är ingen chans. Det är ren tur att man ser dem. Mm. Det gäller att lägga många timmar i naturen för att få se ett.
De kan ligga i träd, va? skulle kunna klättra upp i träd. Och...
Just den här berget tror jag att de gillar att ligga lite högt och spana ut över markerna för att se om det är någon hare eller någon rådjur som passerar.
Det som är oåtkomligt för oss gillar de egentligen, kan man säga. Ja. Berget och stenigt, där de kan ligga på en klippa och så att de vet att ingen kommer åt dem. De är ju smidiga som en katt, så de hoppar och studsar överallt. Så det är ju inga problem för dem att klättra upp för ett sånt här som vi nästan inte tar oss upp för.
Absolut.
Med ens snöre och rep. Så att...
Vad återstår på din dag nu, Anton? Vad ska du göra?
Nu är det förberedelser inför jakter och liknande här som kommer, andjakter och sen även ta hand om fasanerna. De ska ha sitt. De ska ha frukost och kvällsmat, så är det ju. Mm.
Lyfta på grejer och se vad som finns under. Vad är det här då?
Ja, det är mördarsniglar där. Men annars så har du... Under en sån här bräda i skogen kan man hitta väldigt mycket. Inte minst vi hemma har vi mycket kopparödler och man kan hitta den sällsynta hasselsnoken där den finns under just såna här... bräder. Och just här sitter då en padda. Det är många som har det hemma i sina trädgårdar, att den gömmer sig under någonting, och den kan ju sitta där en hel sommar tills det blir natt och den ska ut och jaga mask.
Vad är det för sort?
Det är en vanlig padda.
Det var inte svårare än så.
Bufo, om man ska vara
en vanlig padda. Såg jag direkt. Jo, det var det jag skulle fråga dig, Anton, att det ni gör här, du kallar det viltvårdsplan, som du ihop med din arbetsgivare, alltså markägaren här, har gjort. Men den, förstår jag det rätt, att den är helt frivillig?
Ja, det är ju vad vi själva gör för att man ska ha någonting att sikta efter och gå efter. Och den är ju väldigt lös här på den här gården. Det är ju, vissa gårdar vill ha det, att man ska ha ett mål 10 år framöver, att det ser ut så här eller liknande. Ofta kör man ju i 3-4-5 års intervall att vi ska försöka få det till att se ut så här, eller det ska vara så här med vilt eller liknande. Det är samma sak som en skogsbruksplan, fast det är ju något man måste ha. Eller lantbrukarna har också planer och det ska ju de ha. Vi gör det på egen vilja för att ha någonting att gå efter.
Tycker du att det borde vara ett krav som ställdes på markägare? Att man har en plan för viltvården?
Nej, det vet jag inte om det är så behövligt egentligen. Ofta är det ju inte de som har marken som jagar där, eller så inte de arrenderar ut och liknande, och då blir det ju inte på det sättet heller. Så att jag tror inte det gör lika nytta inom jakten. Men det hade säkert varit jättebra om det hade varit så, för att folk börjar tänka på vad man ska göra och hur man ska göra.
Ola, vad tycker du? Tycker du att det borde vara ett krav att man har en viltvårdsplan om man är markägare?
Ja, det kanske är ett krav och krav. Men jag tycker att man borde ju fundera, har man marker som speciellt om man är en stor markägare, det är klart att man ska ha en idé om hur man ska göra och att man ska använda sig av den kunskap som finns för att försöka nå mål. Och det är ju jätteviktigt nu när vi ska försöka då att få ordet biologisk mångfald att betyda någonting för oss i framtiden. Så att, jag menar, Anton är ju ett levande exempel på att man kan göra massa roliga saker som genererar en uppgång då i upplevelser och i djur och växter och fåglar. Inte att ta det som någon lag, utan att skogsägaren då liksom tar sig en funderare.
Ni kör den här lite mjuka linjen. Ja, om jag har förstått saker rätt så har vi ett brinnande krisläge vad gäller den biologiska mångfalden.
Ja, det behövs också tuffa tag naturligtvis, men då är det ju mera vad regering och myndigheter ska göra när det gäller då skyddade områden och sådana saker. Jag tror att vi behöver mer skyddade områden för att klara den här krisen i biologisk mångfald, och det är globalt. Man pratar ju om att ett idealläge skulle kanske kunna vara någonstans i 30% som kommer då att gynna oss också i framtiden på väldigt många sätt.
Havsörn?
Ja. Bara en sån sak.
Var den här nu?
Ja, den skrek.
Han skrek.
Klick, 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 när man hör den där borta.
Kloff.
Om det där var det maffigaste, den här bergsbranten där som jag gillar så mycket, så är väl det här då det mest enfaldiga. Ja. En skogsplantering på före detta åker.
Kontrasterna är ju stora.
Ja.
Men det här är ju avverkningsskog.
Om ja. Det här är ju en
30-40 år. Ja. Vi har ju det en del granplantering här på markerna också. De har stått här redan. Långt innan du kom hit planterades de.
Precis.
Men om du fick vara med i början av en granplantering, vad hade du velat göra då som viltvårdare?
Jag hade ju försökt gjort zoner eller linjer eller någonting som bryter av i det här som vi står och kollar i nu när allting är helt dött. Och använt kantzoner och liknande också. Man kan ju, beroende på vad man är ute efter och utnyttja det till, om man är till fågel eller till klövvilt, när man gjort olika saker, till exempel toppkapat granar eller gjort öppna stråk där växtligheten får växa och sen blanda in lite mera lövuppslag med björk och liknande för att skapa en mer markvegetation till klövviltet till exempel. Mm.
Så nu får du bara gå här och rätta dig lite.
Går och våndas över hur man skulle kunna gjort det här. Men, nej, men det måste ju finnas produktiv skog också. Så är det ju. Vi måste ju skaffa fram virke så att det inte...
Men det låter inte som att det fanns möjlighet att kombinera det där, tyckte du så?
Ja, till viss del så är det ju. På den här delen som vi ändå har allting, fasaner och allting så nära då framför allt. Men hade man varit en mil upp på skogen, då är det ju liksom både och det där. Men absolut. Mm. Det handlar mycket om att sätta träd som är bra för den marktyp man har på stället. Mm. Man ska vara väldigt noga med att sätta tall där tall ska vara, gran ska vara och löv ska vara och liknande, för att man inte ska... Träden ska både må bra och marken ska må bra av det. I dagens läge så sätter man ju alldeles för mycket gran generellt sett. Mm. Och då förstör man markerna lite grann.
Mm. Jag behöver inte tillägga. Nej. Jag sa alla rätt.
Alla rätt, tyckte Ola. Ja. Nu är jag så glad att vi kom tillbaka efter vår vandring här i markerna. Tusen tack Anton för att vi fick prata med dig och träffa dig på din arbetsplats på Norrby gård.
Ja, tack själv, vad kul att ha er här och gå en stund och prata lite. Kolla lite hur det ser ut.
Nu blir du sen till fasanerna, de behöver få sitt käk.
Ja, det är så är det ju. Nu har man att göra med dem en stund, men det hör till. Det är kul.
Anton Johansson, viltmästare på Norrby gård. Nästa gång vi hörs här i Naturlycka är vi här.
Jag står ju och tittar på en komocka nu.
Ja,
som, i den här som lever bajshögen i den, ligger det 400 arter.
Ja, inte kanske just i den här, men alltså, om du tittar i Sverige och inventerar komockor så kommer du upp i den storleksordningen.
Följ oss gärna på Instagram, kontot Naturlycka Ola Jennersten. Där hittar du Olas fantastiska foton på alla de djur och växter vi har pratat om idag. Och vill du veta ännu mer om biologisk mångfald och våra olika arter, då ska du såklart läsa Ola Jennerstens bok med samma titel, Naturlycka. Alla avsnitt av Naturlycka hittar du i gratisappen Podplay eller nytt avsnitt varje torsdag på alla andra plattformar. Vi som gör den här podden, det är jag, Lisa Tallroth, och Ola Jennersten. Och för ljudmixen svarar Mats Liljenberg. Naturlycka är en podd från Bazar förlag.
Podplay.